Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12 og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Du kan ringe til os. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk.
God aften og velkommen. Jeg hedder Justin Salomon.
Og jeg hedder Sofia Pistring.
I løbet af aftenen vil vi præsentere den svenske forfatter Steve Sam Sandberg, som vi har haft fornøjelsen at interviewe mandag den 30. april. Steve Sam Sandberg er forfatter til den ny udkomne bog De Fattige i Lodz. Bogen udkom i Sverige i 2009 og blev oversat til dansk og i udgivet af forlaget Gyldendal i 2011. Indtil dato er romanen oversat til 27 forskellige sprog, blandt andet hebraisk og polsk. Jeg vil i nogle ganske korte træk præsentere nogle fakta fra Steve Sam Sandbergs biografi. Han er født den 16. august 1958 i Oslo, født af en amerikansk mor og svensk far. Hans forældre flyttede til Oslo i 1953 fra USA, og hans fornavn, Steve, er en mene til de gode år i USA. I 58, efter Steves fødsel, flytter de til Stockholm, hvor han opvokser. Et af hans første jobs er på telekommunikationsvirksomheden Ericsson, hvor han arbejder på virksomhedsbibliotek med at registrere teknisk litteratur. Hans debut udkommer i 1976, hvor Steve er fyldt 18 år. Hans første roman hedder Aslandorners Valt, om er ikke oversat til dansk. Steve har modtaget en række litteraturpriser for sit forfatterskab. Han er blandt andet indstillet til Nordisk Litteraturpris for bogen De Fattige i Lodz. Steve Sam Sandberg har modtaget Augustprisen i 2009, og er den første forfatter, der modtog det romanske instituts litteraturpris, der hedder Sorescu-prisen. Romanen De Ansigtsløse, De Ansigtsløser fra 1987, er en slags gennembrud i Steve Sandbergs forfatterskab. Det er den roman, der gør ham til en af de vigtigste forfattere i hans generation. I dag er Steve Sandberg en aktiv litteraturkritiker på Dagens Nyheter, hvor han har været ansat siden 2008. I årene 95-2008 har han været kulturredaktør og debatredaktør på Svenska Dagbladet. Jeg vil nu give ord til Sofie, som vil introducere bogen.
Og nu vil jeg ganske kort præsentere bogen De Fattige i Lodz, eller Lodz, som er på 661 sider og oversat til dansk af Niels Lyngse. Den gamle tekstilby Lodz, på polsk udtales det Lodz, blev under den tyske besættelse omdøbt til Litzmannstadt efter den tyske general og nazist Karl Litzmann. Nu var en ny tid begyndt. Jøder, som udgjorde en stor del af byens befolkning, skulle bo i en ghetto for sig selv, inden de skulle sendes andre steder hen. Efter at have tvangsfjernet de etniske polakker, drev nazister i begyndelsen af 1940 ca. 100.000 jøder ind i den gamle bydel, hvor der i forvejen boede omkring 60.000 jøder. Et område på cirka 4 kvadratkilometer blev afspærret med pigtråd og murværk. var udepladsen var det eneste sted med direkte forbindelse mellem ghettoen og byens ariske del. Her kørte sporvogne, som jøder selvfølgelig ikke måtte benytte, tværs gennem ghettoen. Jøder var henvist til at benytte de gangbroer, som forbandt ghettoens østlige og vestlige del. På trods af afspæring kunne det for en overfladisk betragtning se ud til, at ghettoen i Łódź, i modsætning til den i Warszawa, var en slags mønsterby. Her var der effektive produktionsvirksomheder. Ghettoen i Łódź var således den vigtigste leverandør af uniformer til den tyske værnemagt. Men det var også skoler, et kulturhus og sågar en ghettoavis. Der var dog også forskel på folk. Mens de fattige hudlede sig igennem, levede den herskede klasse et normalt behageligt liv, i hvert fald for en stund. Disse privilegerede mennesker fik bedre mal og havde ofte en slags sommerresidens i form af en kolonihave i bydelen Marysin i udkanten af ghettoen. Hvorfor? Enten bestred de vigtige funktioner i ghettoadministrationen, eller også havde de ganske enkelt haft held til at indynde sig hos ghettoens enevældige leder. Omdrejningspunktet i Steve Sam Sandbergs dokumentarroman om livet i ghettoen er netop denne leder, Mordechai Chaim Rumkowski. Henne i eftertiden blev opfattet som indbegrebet af en iværksætter og kollaboratør. Og det var han vel også. Ja, nærmest et monster. Og dog, da nazister ville rense ghettoen for alle børn under 10 år, nås et punkt, hvor selv Rumkowski må sige nej. Romanen kredser netop om dette punkt. Ikke fordi forfatteren vil forsøge at rehabilitere Rumkowski. Sam Sandberg bevæger sig ikke på et niveau, hvor det drejer sig om at dømme, fordømme eller frikende. Han er mest af alt optaget af, hvad et menneske rummer og hvad et menneske endelig er. Det er vel samtidig definitionen på al sand kunst.
Om et kort øjeblik vil vi afspille interviewet med Steve Sam Sandberg. Jeg vil tilføje, at vi har valgt nogle traditionelle jiddiske sange. Vi har valgt to plader for i aften. Den første, det er Jewish Songs, sung by Golda Tänzer. Golda Tänzer er en polsk-jødisk skuespillerinde og sangerinde. Den anden plade er Isaac Musikanskis My Parents' Favorite Yiddish Songs. For i aften har vi valgt fem følgende sange, og det er Ali Ali, Vi nemt, men er bis eller meisel, Mein Stedt eller Bels, Vi achin soll ich reden, Sog nicht kein Mål. God fornøjelse med interviewet.
Kijk met de mooie leeuw, dein teure, dein gebot. gebeit helfen kannst dir nur die allein Shema Israel
Jamen, tak Steve, fordi du ville mødes med os. Som sagt, vi kommer fra Radio Shalom, det jødiske radio i København. Og denne udsendelse, det kommer til at foregå den 7. maj. Jeg vil stille dig et første spørgsmål, som interesserer os og mange, som vi har snakket med. Født i Oslo, skriver på svensk. Er du en norsk eller en svensk forfatter?
Just, svensk. Ja. Jag tror man är, med undantag möjligen från Joseph Conrad, så tror jag man är det, för det språk man skriver på. Alltså. Ja. Så, men vissa skulle väl hävda att Joseph Conrad är en postförfattare, jag vet inte. Men jag betraktar mig själv som en svensk författare.
Ja, och jag har selvfølgelig läst din bok med kæmpe interesse. Og det er en bog, som har gjort rigtig stor indtryk på mig, og jeg kunne ikke slippe den overhovedet. Jeg var færdig med den for 14 dage siden, men jeg tænker på den næsten hver dag. Og hvorfor jeg tænker på den så meget, det er fordi den foregår i Lodz. Og jeg kommer jo selv fra Lodz. Og derfor min interesse, så står jeg født i Lodz og opvokset i Lodz. Den selve titlen, De Fattige i Lodz, og i den forbindelse vil jeg spørge dig, hvorfor Lodz? Hvorfor har du valgt Lodz? Hvorfor ude af alle ghettoerne i Polen? Hvad har det inspireret dig til at vælge netop Lodz?
For mig har det jo veldig mange årsaker til, hvorfor det blev just Lodz. Altså, måske du også forstå, at jeg har jo ingen og inga personlige bindinger til det. Jeg er ikke nogen overlever av de som overlevde. Eller så, så att ja, det finns ingenting sånt. För mig var det så att det som främst av allt attraherade mig i ord, det faktum att så mycket av det som en gång var gettot fortfarande stod kvar. Alltså det är som ett stort museum, allt i förfall, allt samman ska man ställa. Det rör sig om ett 4 kvadratkilometer stort område, det är ganska stort. Och de centrala delarna av det här Bauti och de områdena är fortfarande, finns byggnader kvar som stod redan på den tiden. Mycket är rivet, men mycket finns också kvar. Sen så hade det också praktiska andra skäl. På den tiden jag började liksom tänka på den här romanen som roman, eller som tänkbar roman som någonting man skulle kunna skriva. Längre fram så bodde jag i Prag i Tjeckien. Och bodde 5 år där. Och därifrån deporterades ju många judiska familjer till just gettot i Łódź. Det rörde sig om begåvade, mycket duktiga, utbildade människor, läkare, advokater, jurister, berömda kirurger också. Men också ett 2 bekanta exempel är Franz Kafkas 2 äldre systrar, Gabriela och Valerie, som vid det här laget naturligtvis var rätt gamla, men hade stora familjer, och hela deras familjer sattes också på en av de här vagnarna. Och där i Łódź slutar spåren av dem. De försvinner där. Och det var för att liksom på något sätt hitta vart de här pragjudarna tog vägen som jag bestämde mig för att åka till Łódź, och göra det också från, som en slags moralisk handling, att åka från precis samma tågstation, Holešovice stationen i Prag, varifrån då judarna deporterades. hela sträckan dit. Och när jag då kom sen till Wood så är det ju två kilometer från fabrikerna till gettot då man går. Och jag blev rätt tagen av att så mycket var kvar. Och inte bara det faktum att det var kvar, utan också att ingenting hade hänt. Det vill säga förfallet hade bara tilltagit under all den tid som hade gått. Det hade bara förfallit ytterligare. Alltså sjunkit ytterligare ner i glömskan. Och så. Och jag gick då in och ut ur byggnader, upp och ner i kvarter. Och under det, alla kvarter, och under det att jag gjorde den här långa fotvandringen, för det är så jag minns den, som att man hade väldigt ont i fötterna. Så kom den här boken då till mig. Och sen finns det då ett tredje skäl. Och det tredje skälet är ju att det finns så pass mycket material bevarat från just det här gettot som är unikt. Det finns en 3500 sidig krönika. Mm. Och ur den här krönikan går det ju att destillera fram många, många saker som jag tror har varit väldigt svårt att så att säga komma på eller tänka ut på egen hand. Så framförallt också vad gäller då Runkowski, som ju då, och hur han betedde sig i gettot. Alla hans tal finns ju, många av hans tal finns ju transkriberade ordagrant i den här krönikan också. Så det materialet var ju väldigt, väldigt tacksamt att använda.
Jag kan läsa innan sted att du har varit i Lodz för inte så lång tid sedan, för du skriver att byggningar och gator liknar tiden från den gång.
Mm.
Och jag kommer ju själv från Lodz.
Mm. Det.
Och därför min intresse så står i. Mm. Men da jag var ung, netop i sista 50-erna och 60-erna, där jag gick i skolan, det var ett tabuämne. Man snackade inte om gettor och hud. Man har inte undervist i skolan, man har inte visst elever. Selv mina föräldrar, där överlevde från Holocaust, och många av mina familjemedlemmer, der er også omkommet i Ghetto Lodz.
Mm.
Jeg har aldrig hørt nul om Ghetto Lodz. Jeg vidste, at den eksisterede.
Mm.
Og den fandtes ved Skjerska. Skjerska. Ja. Min far kommer netop fra Skjers.
Ja,
så han kommer der 10 minutter derfra, ja. Eller et kvarter.
Ja.
Og første gang så jeg ghetto i med en guide, da jeg kom fra Danmark.
Mm.
Vi var nogle stykker, som blev guidet af en polsk dame, som var født i opvokset i det kvarter. Men du har helt ret, at det er så grimt, og der er ingen stadigvæk, der ikke er ret meget, man laver. Man renoverer ikke bygningen. Ja. Det hele forfalder. Er det også din indtryk?
Det var vel det, som bidrog til at platsen fik et så starkt indtryk. På mig. Alltså det fanns inget avstånd i tid där plötsligt.
Ja.
Man reste inte tillbaka till förflutet när man var där.
Ja.
Och det är väl också det som jag försöker göra i själva boken. Och det som jag förstod att jag ville göra först när jag kom dit var ju den här att förmedla till läsaren den här känslan av att man är där, man är instängt själv.
Ja.
Och det tror jag hade varit svårt för att svara på det första frågan. Som utlänning att göra och icke-överlevande eller så. Man inte har haft den känslan på kroppen själv. Om man hade varit någon annanstans till exempel.
Ja. Tillbaka till boken, till själva boken. Jag har varit mycket upptagen av Adam Rzepin. Och nu ska vi inte snacka om honom, för folk kan læse din bog. Mm. Vi anbefaler det på det varmeste, men vi vil alligevel spørge dig lidt om ham. Og det, jeg har noteret mig, og meget gerne vil spørge dig om, hvad du vil se med Adam Rzepins død, det var et spørgsmål. Og det andet, tror du ikke, at læser vil have, at netop Adam overlever? Og hvorfor jeg siger det, fordi han dør jo sidst i bogen, når russerne kommer. Og for mig var det et kæmpe chok, fordi det plejer at være sådan, at når russerne kom, så overlevede man. Det var så en helt anden drejning, som jeg overhovedet ikke har været forberedt på.
Altså, for at svare på den første fråga først, jeg mener, Adam Rzepin er jo
är ju då tänkt som en slags motkaraktär till Runkowski. Alltså där Runkowski är maktens översta representant på plats, så är Adam Szczepin den undre, nedersta. Så han står på den undre och den nedersta stegen. Och den här förmågan att hela tiden, så att säga, som man har, att hela tiden liksom på något sätt komma ut och komma undan och överleva in i det sista är ju ett slags bild av hela gettos judiska befolkningens, alltså överlevnadens förmåga trots allt. Han använder ju alla möjliga medel för att göra det, men han gör ju det. Och sen då frågan om, tycker inte jag att kanske man ska avslöja slutet på boken för läsare som inte har läst den, för då försvinner ju delar av upplevelsen. Men för mig var det väldigt viktigt när jag skrev den här boken, och också en, som jag själv uppfattade, en moralisk skyldighet, att inte försöka hitta några lätta vägar ut. Alltså fakta talar ju egentligen ganska tydligt klarspråk på den här punkten. Att de som överlevde gettot i Łódź var få. Och enda skälet att de överlevde gettot i Łódź var att de deporterades den sista månaden som gettot fanns, i augusti 1944. Då kunde tyskarna av olika skäl, strategiska, militärstrategiska skäl, vågade de inte låta den här Chełmno förintelselägret dit alla judar från Łódź hade förts stå kvar. Så därför kom de till Auschwitz istället, och där vi tog en ny sortering, så att säga. Så vid denna andra sortering så överlevde kanske 7 000 eller 8 000 av en befolkning på nästan 200 000. Det märkliga är när man läser många romaner om Holocaust, och också ser mycket film, framförallt film om Holocaust, så koncentrerar sig de filmerna nästan uteslutande på de som överlevde. Och jag har alltid funnit det väldigt verkligt. Den enda förklaringen som jag kan finna, som också håller logiskt och också går att försvara moraliskt, är att merparten av de här berättelserna i romanform eller i film utgår från överlevandes egna berättelser. Och de som överlevde och skrev eller berättade sina berättelser, de skrev ju inte för underhållningsindustrin Hollywood. De skrev ju inte för att bidra till den typen av dramaturgi där det alltid måste finnas en vinnare på slutet eller någon som går segrande ur en upplevelse. Och jag uppfattade det som en lögn. Jag menar också i filmen som Roman Polanskis, den här pianisten, så trots att Warszawa-gettot i slutscenerna ligger jämnat med marken, så följer kameran med pianisten ut. Min tanke var från början att det inte skulle finnas någon väg ut. Och det var det enda sättet för vilket jag, som inte är av judisk börd, kunde tänka mig att moraliskt försvara att jag skrev en sån här roman. Skulle jag försöka mig på minsta förskönande trick, minsta falska identifikationsförsök med läsaren, så skulle det uppfattas som falskt. Och att läsaren får en chock är ju just själva poängen. Så att man blir besviken kanske. Men så blir man besviken först, och sen börjar man kanske tänka, varför överlevde han inte? Och det var ju naturligtvis självklart också svårt för mig att skriva. Jag menar, jag har ju levt 7 år nästan med den här karaktären. Varje dag. Han blir ju som en sån här människa, blir ju som en del av sin egen kropp. Men något annat slut var inte att tänka på.
Hvordan tolker du selv hans død? Han dør på den sidste side. Mm. Jeg har ikke sådan rigtig forstået, er det russisk soldat, der skyder ham?
Men,
i din tolkning?
Men måste man forstå alt? Altså, om man läser historia så måste man förstå allt, det förstår jag. Men det här är en roman.
Ja.
Och vad det här händelsen säger är att det finns ingen väg ut.
Ja.
Alltså också om du skulle ha överlevt, så finns det ingen väg ut. Därför att du har det här fängelset i huvudet hela tiden. Mm. I alla fall. Alltså, det absolut viktigaste för mig var att inte konstruera utgångar där inga utgångar finns. Mm. Det.
Nämnt min abyssale mazo, nämnt min abyssale glid. Hos Reidale soll sich schön drehen, den bringen mein Mazel zu ihm. Die Welt sie ist doch verschaffen, vor allem Menschen gleich. Nämnt min abyssale хоч обісали мене, не написали глі. Мене не написали, ой, хоч обісали мене, не написали глі. А менш із хота мазло, насиса фелгіштелк, а з дивоста бісу мазло, пердірді ганці. Я зой zu machen, wo es mir gelt, ey, der jener Traum. Mir läuft in mir jukze, a ihnen nahe. A bissl mi vermut, will mein als mehr. Men is noch mi kann, wo sa zweiter hol. Ich hab ich regno, ein Sag bei. Написали мазу, не написали дні. Спідали золзіх шайндрею, він брингін май мазел сурі. І вилзі їх до фаршафу, фарали меншін глай. Ой, венент ми написали, ой, хоч обісали, венент ми написали глі. Венент ми написали, ой, хоч обісали, венент ми написали.
Ja, vi tænkte på at spørge dig noget omkring ansvar. Om det interesserer dig, eller om, det, om du har tænkt over det, som Shevach Weiss, den israelske ambassadør i Polen, engang sagde, at hvis Rumkowski og de andre havde overlevet krigen, ville det blive stillet for retten. De vil dømmes af andre jøder. Esther Daum, hans sekretær, overlever, og hun bor i Israel og dør i 2003, tror jeg. Udgiver sine erindringer, som er skrevet ned af en polsk forfatter og journalist, Elżbieta Hrazinska. Jeg ved ikke, om du har stødt på hende. kan du sige noget også om dine tanker omkring det jødiske ansvar? I tilfælde af personer, der var nødt til at begå grusomhed, men sådan var det på det tidspunkt.
Nej, jag uppfattar inte att min skyldighet är att döma, och jag tycker jag överlåter i så fall dömandet åt de som menar sig ha rätt att göra det. Och jag anser mig inte ha rätt att döma, och dessutom beklär jag inte heller en institution som har som främsta skyldighet att döma. Alltså jag misstror författare som skriver i avsikt att döma. Jag tycker inte författare ska göra det. Jag tycker författare ska öppna världen för de som läser. Utvidga området som det är möjligt för människan att förstå. Vidga ramarna för förståelse. Påfallande ofta är de som dömer, Weiss möjligen undantagen då. Alltså man kan säga så här: beredskapen att döma ökar med avståndet och okunskapen. Ju närmare man kommer en konkret händelse, desto svårare blir det att döma. Och har man som författare den gåvan eller den förmågan att komma väldigt nära människor, vilket är ju på syftet med den här boken, att en läsare i dagens Danmark eller i dagens Sverige eller något andra av de länder där den här boken har kommit ut ska uppleva den här verkligheten på skinnet, då står man inte bredvid och dömer. Jag har en ganska tydlig uppfattning, eller en personlig uppfattning om Lankowski kanske, men den har jag för mig själv, den är min, och den är resultatet av mitt arbete med det här materialet under många, många år. Men mitt syfte med att gestalta Lankowski också i sin bestialitet, i all sin bestialitet, alltså också att ta sådana grepp om honom, liksom också det finns i boken, men i boken finns också, tror jag, möjligheter för att förstå honom, och så förstå honom på ett sätt som gör att det inte går att döma kategoriskt. Sen så finns ju hela den här diskussionen med Hannah Arendt och vad som följde, det löper ju som en spricka genom hela ja, de sista, alltså post-Eichmann rättegångarna kan man säga, genom alla som tänker och sysslar med de här frågorna, och jag tycker jag tänker inte ta part i den saken.
Mm-hmm. Tack så mycket. Kan du sige noget om din arbejdsproces med den bog, med den roman, med din fysiske tilstedeværelse i Lodz eller i Polen? Du siger, at du har været i Prag, så har du rejst til Lodz, og så har du set, hvordan Polen ser ud i dag. Betyder det noget for en forfatter? Betyder det noget for dig, da du skrev bogen, at være i den er grusomheds epicentrum fysisk? Gør det en forskel, om du sidder i Lodz besøgersted, eller om du sidder i et hyggeligt sommerhus ved en hyggelig landskab? Hvordan påvirker det sådan forfatterproces?
For mig var det absolut nødvendigt at åka dit og være der så mycket som min ekonomi på den tiden tillät, om jag får uttrykka det så. Det är ju inte alldeles billigt att resa och bo och så. Sen så hade det också, och det är av det konkreta skälet att aldrig släppa platsen ur sikte, så att säga. För mig är det fortfarande, varje gång jag betalade den här marken, och jag var där bara för några månader sedan när tysk tv spelade in ett inslag om boken. Så, och det, själva platsen slår mig fortfarande, har det samma chockverkan som då på många sätt. Fast det nu egentligen mycket har hänt. Det har ju blivit ett köpcentrum på Bauti torg och mycket, mycket har hållit på att förändras och så. Men vad jag vill säga med det är att platsen var viktig, men minst lika viktigt för mig var det också att, att, att,
att uppsöka arkiv som fanns där och bedriva studier på plats, som jag gjorde då i Stadsarkiv i Łódź. Men också åka till till staden Gießen utanför Frankfurt, där man då fortfarande höll på och redigerade den fullständiga editerade, annoterade utgåvan av krönikan, som då till slut kom 2007, på höst, sent i november 2007. Så att jag hade alltså tillgång till det här materialet innan den här nya textutgåvan, som sen också kom på polska då, hade publicerats. Och det var oerhört viktigt för mig, för att ha hela den här gettokrönikan så att säga tillgänglig. Och jag kunde ju också få mina frågor besvarade av människor som inte gjorde annat dag ut och dag in än att redigera och bearbeta och förbereda för att ge ut den här krönikan.
Under din skriveprocess, var det någon speciell ting som gjorde upplevelsen starkare, kanske musik från den tiden, klassmar? Var det något?
Nej.
Stiftade du mycket bekantskap till jiddisch kanske, eller till?
Ja, alltså det finns ju sånger från som skrevs och spelades i gettot. Det var ju en kringresande gående musikant, Janker Herskovic heter han, som försörjde sig, om man nu kan använda det uttrycket, på att sjunga och spela. Och några av de där sångerna lyssnade jag på, naturligtvis. Det finns ju de som fortfarande kan sjunga, de som har hört dem direkt från hans egna, så att säga, mun då. Han överlevde ju, vad jag förstod, ett och tog också till Israel, vad jag minns, vill jag minnas. Så de, och det har också skrivits en väldigt, väldigt, väldigt bra bok av en israelisk-amerikansk historiker som heter, boken heter Singing for Survival, tror jag den heter på engelska, som ju då berättar också in på den musikaliska bakgrunden till de här sångerna och så. Så de lyssnade jag på, men inte specifikt klassisk musik eller judisk situation på det sättet. Nej.
Der alter Dach zifolt, der Fenster unaglu, der Ganik ist krieg, zibäugen die Wen, du was noch schön mehr, nur nicht der Kern. Thank you.
ich hab es weggeschleifen dort mit dem Kurs. Sitzen hinter dem grünen Baum alle weinen bei dem Tag.
Du siger i det af dine interview, at hvis jeg forstår det rigtigt, at Adam Shapin eller Rumkowski, de skal ikke blive fremstillet som jøder.
Du sagde, at Shapin eller Rumkowski ikke skal skildes kun som jøder. Og det vil vi gerne vide, hvad er det, du mente med det?
Jeg måske vete, hvad det er derfor, jeg kender ikke igen det her.
Det var informationen.
Det var informationen,
den skal vise information.
Jaha, altså, jeg tror, at det påståendet kan jo let misforfattes og rykkes og kort sin kontekt, eftersom de er judar. Hadde de ikke været judar, så hadde de ikke hamnat i de positioner de var, og ikke heller i den... Så jeg hadde berättelsen om dem... Så som den skriver nu varit omöjlig naturligtvis. Så att det är ju en självklarhet. Mm. Vad jag nog menar är snarare att man inte ska... Att, jag menar, den här berättelsen handlar om saker som människor gör mot människor. Mm. Och på så vis så blir den här platsen ett slags mikrokosmos, skulle man kunna säga. Här finns de som tidigt ser att den här positionen gynnar dem. Och det finns också människor som omedelbart blir offrens offer. Kan jag uttrycka mig på det sättet. Och på så vis så är inte den här världen så att säga unik i någon bemärkelse. För så ser människornas värld ut överallt. Och figurer som Rumkowski blir man... när omständigheterna är sådana. Nu iscensatt ju nazisterna den här förföljelsen och mordet på Europas judar och bortsopandet och utraderandet av hela den judiska kulturen i Europa. Så självklart är de offer för nazismens tyranni. Men de är inte bara det i min bok, utan i min bok skildrar mekanismerna i ett samhälle i vid mening, och jag tycker att även om det kan låta provocerande på somliga, för det finns en, liksom en tankefigur som säger att offret alltid är oskyldigt, alltså offret är alltid helt vitt, alltså det är fel metafor här, änglavit, alltid, därför att annars kan hon inte vara offer. Vad man måste föreställa sig är att också offren kunde begå illdåd. Mm. också och i synnerhet de som blir då så att säga misshandlade. Mm. Mentalt förstörda, jagade, skymfade, hånade, just de människorna, hos just dem kan det komma ut, fast det kommer då ut andra vägen. Mm. Och det var ju liksom hela syftet med det här kapitlet, barnet som ju tyvärr ibland blir läst på mitt tycke fel sätt, alltså. Syftet var ju att visa hur våld och det bevis det för Rumkowski var det ju så att det enda som höll honom vid makten var utövandet av det auktoritära våldet. Mm-hmm. Det var hans överlevnadsstrategi och det enda han kunde, så att säga. Och den som så att säga vet att våld är det enda medlet med vilket man bemästrar världen, den människan använder våld i alla livets situationer också för att uttrycka kärlek eller värme eller omtanke. Så Så, men de som inte har förstått detta, inte klarar av att göra det tankeklivet, för dem blir ju då Runkowski bara en pedofil, så att säga. Och så har man liksom på något sätt skjutit hela det här problemet ifrån sig. Man har liksom inte sett vad boken egentligen försöker visa och säga. Mm. Fast det är min uppfattning. Sen får ju alla naturligtvis läsa som de vill, men jag tycker så.
Jag har också en lust att spröra dig om David Gärtler. Da jeg læste bogen, for mig var han, altså det er kun min personlige opfattelse, værre end Runkowski. Værre, mere snu, stærkere. Han var faktisk ude efter Runkowskis magt. Det lykkedes ham ikke. Ja. Runkowski, for at tage ham i forsvar, er der nogen, der sagde, at hvis det ikke var Runkowski, så havde det ikke overlevet. Det er takket være Runkowski, de lever den dag i dag, eller de er rejst til Israel, eller overlevet krigen. Men sådan et menneske som Gärtler, hvad er det, der skete med ham? Hvordan er hans skæbne? Hvordan har du levet med ham i så mange år, mens du har skrevet bogen?
Altså, det er jo interessant, altså... just det här som du säger att hade inte, alltså själva poängen är att hade inte, alltså det bästa försvaret för Runkowski skulle säga, hade inte Runkowski funnits, skulle någon annan omedelbart ha trätt i hans ställe.
Precis. Ja. Det är det jag menar.
Ja, och det här fallet med Gärtler visar ju att det fanns en person som stod tyskarna ännu närmare.
Ja.
Så att säga, som var beredd att ta över. Och nu blev det ju inte så, men det berodde ju inte på att Gärtler inte ville, utan det berodde på att tyskarna misstrodde Gärtler. Och nej, 1900, början på 60-talet, jag tror 1961, så vittnade då David Gärtler i en rättegång mot Günther Fuchs, som var den överste nazi, alltså, Gestapo officeren och ansvarig för just de här judarna. Alltså fördrivningen av judarna i gettot. Och Gärtler ger i sitt vittnesmål en helt annan bild av hur alltihopa gick till. Nämligen att i sista minuten så orkade inte Runkowski utföra sitt uppdrag, utan han, Gärtler, fick då träda istället och göra det. Och till följd av detta så räddades 8000 barn, liksom, kunde han bevisa, därför att han på något sätt hade en överenskommelse med Bibo. Han uttrycker sig till och med så här: Bibo åt ur min hand. Och allt detta säger han som om detta är sanningen, så att säga. Och det var väldigt lustigt att läsa den här rättegångsprotokollen, för helt plötsligt så är det som om hela scenen vänds 180 grader. Och du ser hur historien också skulle ha kunnat skrivas om Gärtler hade varit den som från det ögonblicket tog över.
Precis.
Historien skulle sett helt annorlunda ut. Och det är, alltså, är man som gör romanförfattare, så blir man ju naturligtvis väldigt, väldigt intresserad av just den här typen av alternativa berättelser. Sen har jag ju stött på, det har säkert du också gjort då, eller ni, människor som känt Gärtler i... För han dyker ju upp i München senare i livet. Och vad jag förstår så var han så grundligt avskydd som person. Och ingen trodde på honom. Och att han sökte till exempel om att få utvandra till Israel, men blev inte insläppt. Och alltså han, jag tror att han levde en ganska långt in på 80-talet rent då. Men nu spekulerar jag bara.
Men du vill inte vara henne, om det var i Argentina eller ett annat sted. Det var,
nej, för... München.
Nå, han var i Tyskland.
Ja.
Okej.
Derit hört gejukt und geplogt. Mir sieher ist für ihn jeder Tod. Sein Leiden, diese finstere Nacht, sein Streben, aus Farimis Farman. Verlassen, bloß mit so ihm kein Freund, kein Hoffnung ohne Sicherheit. Ja, hin soll er gehen, wer kann er für mir? Ja, hin soll er gehen, als verschlossen jeder die Welt groß genug, nur für mir ist eng und klein. Wie ein Blick muss zurück, sie ist zu stark jeder Brief, wie ein Kind soll er gehen. Wie ein Blick muss zurück, sie ist zu stark jeder Brief, wie ein Kind soll er gehen. Dorthin will ich gehen, in my land, wo es ist frei. Dorthin will ich gehen, wie es ist als Fundusnei. A land wie ich kein Blit, leben wir dort frei drin. Israel, unser Heim, der Ried lebt frei in sein Heim, dorthin will er gehen. Israel, unser Heim, der Ried lebt frei in sein Heim, dorthin will er gehen.
Ja, jeg har et spørgsmål. Når en forfatter som dig arbejder med en roman, som er meget, som også har noget faktuel baggrund og grundlag, hvor meget føler du, at du bevæger dig mod dokument? At du går hen mod et dokument også? En slags... det er skønlitteratur med... Är det en dokumenterande skönlitteratur?
Ja, alltså jag tycker inte om beteckningen dokumentär litteratur eller dokumenterande skönlitteratur, därför att jag tror att alla romaner, alldeles oavsett vilken metod man använder, är romaner i första hand. I det här man måste ju liksom också tänka från fall till fall. Jag menar, alltså vad som inträffade i gettot i Woods, och alla de personer vi nu pratar om, till exempel som Gertler och Runkowski, är ju välkända i historien. Och Runkowski brukar ju framhållas som ett sånt här klassiskt skräckexempel på kollaborism, alltså med samarbete med fienden. Så då skulle jag naturligtvis rent... Jag skulle kunna göra så här, att jag skulle, och det har också medvetligen gjorts i romanen, att man då hittar på ett annat namn för Runkowski. Eller ett annat namn för Gertler. Och så hitta på en annan plats. Och som är helt fiktiv. Men då vet ju alla som läser ändå att det är Runkowski som är åsyftad. Mm. Eller Gertler. Mm. Eller hur? De är insatta, vet ju det i alla fall. Men istället för att läsa boken så sitter man då med en sån här kod eller decifreringsnyckel i huvudet och försöker lista ut vem som är vem. Och jag tror att det är liksom fel... tillbringad tid eller misspent energy att sitta och försöka tänka ut vem som är vem när man läser romaner. Så därför var det helt enkelt att göra så att de som är, som man säger på tyska, funktionsträga, alltså de som har en offentlig roll i gettot, eller hade det, de har också en offentlig roll i historien. Och i fallet med Runkowski så går det inte att komma ifrån, därför att Runkowski har framhållit som exempel av så många historiker och filosofer numera, att han är inte bara den han var då, utan han är också någonting mer än det. Och det är ju detta mer i Runkowski som jag tar fasta på när jag gestaltar honom. och bygger vidare på och arbetar med. Så att jag fattade ganska tidigt beslutet om att låta de som var där då vara de är då. Och sen så tar jag med naturligtvis stora friheten med deras faktiska biografier och så. Men då bara uteslutande på de områden där det inte går i dagsläget att få veta mer. Alltså jag har verkligen försökt att få veta så mycket som fakta som det går att bygga en roman på överhuvudtaget. När dokumenten sen kommer in i boken så fyller de ju en dubbel funktion. Alltså de har ju inte bara funktionen att berätta för läsaren vad som har hänt så att säga direkt form. Utan dokumenten fyller ju också den funktionen i romanen att de så att säga ökar den här känslan som var så viktig för mig när jag skrev, att det verkligen är verkligt det du läser. Alltså det är inga uppfunna dokument, de här dokumenten är verkliga. Och det var när jag kände att min prosa, alltså mitt sätt att skriva på, började glida över i dokumentens prosa och tvärtom. Att alltså rösterna blev liksom, började likna varandra. Så jag kände att jag också hittade rätt i mitt eget stilläge. Så att de har inte bara funktionen att dokumentera det de nu som dokument dokumenterar, utan de har också fyller också en oerhört viktig funktion i själva tonen och autenticitetskänslan i romanen. Alltså de fyller också en väldigt viktig romanfunktion. Och det är det man ska komma ihåg, för att det här är inte en historiebok, det är ingen historisk utläggning, utan det här är verkligen en roman. Mm-hmm.
Tack. Har du någon spörsmål?
Ja, jag vill gärna höra om du har förbindelser med Lodge, forstået på den måde, at nu især for præsident Kropovnitskis tid, har det lukket sig helt op. Man har inviteret et utal af gæster til gætters, både 60 år og 65 års.
Mine
dag, og også de overlevende. Jeg var der selv til
65 års minde.
Og det var 2.000 mennesker, der var inviteret, og det var måske ikke alle, men dem, der kunne gå og komme fra Israel og USA, og de overlevende.
Var du med der?
Var du med
Nej,
der?
Jeg kunne af olika skäl ikke åka, tyvärr, altså av medicinska skäl. Så att
ja, men du var godt klar over, at det er jo blevet helt anderledes nu, fordi nu snakker man meget om det, og som nævnt for, så er der specielle guidede tur til gator, hvor man viser det både til elever og turister. Der blev en hel industri, og det er sådan set også lidt, hvad skal jeg sige?
Det er også forretning.
Ja, på en måde føler vi, at det er måske alt gået lidt forretning i det. Men sagen er, at folk får meget mere at vide nu, end de nogensinde har gjort.
Ja, altså så var det jo ikke, når jeg begyndte at skrive med en bog. Så var det jo
nej,
ikke.
Nej.
Altså öppenheten kom ju med ett pris, och i samband med det här minnet, tror jag det var, så gjorde man ju om då den här godsbanestationen Radogosz till ett minnesmärke.
Precis.
och när jag var där så och gick i gettot, för det var ju det jag gjorde hela tiden, jag gick alltså i princip 14 timmar per dag.
Så. Men
alltså då gick jag också ut dit för att känna hur det skulle kännas. Och det känns verkligen i benen att gå den sträckan ut dit. Och då kommer man till detta ställe då det bara stod det här som det alltid stod, det minns säkert det här skjulet. Och så fanns det här spåret och det fanns ju ingen perrong. Nej. Det hade aldrig funnits en perrong. Tittar man på bilderna så ser man att gamla människor fick gå ner på såna här som man använder när man drar ut kor ur boskapsvagnar. Och nu, i samband med det här så gjorde man då om det här till en minnesplats i samband med det här 65-årsminnet. Och då har man helt plötsligt byggt en perrong. Det fanns aldrig någon perrong. Och man har till och med byggt den av kullersten. För att det ska se ut som en gammal perrong.
Ja.
Mm. Ja. Och man skriver till och med den här tyska skrivstilen på ett helt nytt plakat.
Mm.
Och man vågar inte tilltro besökaren att själv i benen känna smärtan att gå den där sista sträckan. Så man måste illustrera den med olika stationer. Liksom, där man alltså kan se gettots år från år. Så man måste gå igenom en tunnel själv för att komma dit. Alltså den här typen av iscensättningar och kulissbygge kring historien är tyvärr någonting som kommer av öppenheten.
Mm.
Den här platsen hade varit mycket mer ohygglig om den hade fått förbi som den var. Och det tycker jag är... Det är, jag vet inte, det är ett annat sätt att ja, det finns ju ett ord för förintelsekitsch, men det är ett trist tycker jag att det ska behöva gå så.
Och det minner mig lite att jag vill också ha spurt dig faktiskt om forsiden. Om forsiden på borgen. Det undrede mig lidt, da jeg så på den bagefter, at den var i farver. Kan du fortælle os lidt om forsiden?
Ja, altså,
om det var rigtigt, om det er et billede taget i ghetto, eller om farver er
koloriseret
lagt på scener.
Jeg skriver lidt grann om det i efterordet til den her boken, som også findes her. Den danska utgåvan. Det här fotografiet är ett av flera hundra fotografier som togs av den tyske det finns ett ord för det på tyska som jag just nu har glömt bort. Alltså han var alltså chefs över räkenskapsförare skulle man säga på svenska. Mm. Det var han som tog från den judiska befolkningen alla deras ägodelar via olika typer av grepp och skickade dem tillbaka till Berlin. Så han var det alltså. Det var han som hade ansvaret för det. Det finns en bild på honom, ett självporträtt kan man säga, där han sitter och räknar pengar på ett vilt bord. Han var österrikare, han var alltså inte tysk. Från Salzburg och heter Walter Genewein. Men han var också en fanatisk amatörfotograf. Så han lät till sitt tjänsteställe i Łódź beställa då en speciell färgfilm från Agfa-laboratorierna som låg i Schweiz. Som var helt nytt på den tiden men som användes. Var ju naturligtvis väldigt dyrt. Och han gick omkring då och tog alltså arrangerade bilder från gettot. Och det var de här bilderna som skulle vara tänkta att visas sen på museer och annat när man skulle visa hur det såg ut. När man skulle visa nazisternas bild av historien helt enkelt. Så den här bilden som man ser på omslaget är en av hans bilder som han tog. Och då ställer man sig naturligtvis frågan, varför väljer du tar en bild av en nazist och sätter på omslaget? Varför tar du inte de bilder som finns längre in i boken?
Mm.
Som på omslaget liksom. Men det är just det som är poängen. Att man ska bli alldeles tagen av den här bilden. Och se, och, så, och sen, först när man kommer in, ser man hur det verkligen såg ut i gettot. Och det här var ju, det togs ju då mängder av fotografier. Också av framförallt då de arkivanställda som arbetade på arkiv som hade det som uppdrag att fotografera för arbetsböcker och arbetspass och sånt. De tog i hemlighet de här bilderna. Och här ser man en helt annan verklighet. Men då måste man gå in i boken för att se.
Mm-hmm.
Och det är en speciell poäng tycker jag.
Det är intressant.
Och så finns en annan aspekt av den här bilden. Det måste man nästan titta på den väldigt noggrant. Det är kanske radio mer fel medium för. Men vad man ser på omslaget på den här bilden är naturligtvis att alla vänder sig om och tittar på den här fascinerande objekt som den här mannen har i sina händer. Mm. Och för att de har aldrig sett något liknande förut, förmodligen. En kamera som så här ser ut så här. Men effekten av den här bilden är inte den riktigt. Utan effekten blir snarare, eller åtminstone den effekt bilden hade på mig, är att det som att alla människor vänder sig om och tittar på läsaren. Alltså, hur många bilder av en människomassa har du sett där alla i människomassan tittar på dig? Och det var den slags uppfordran som Genevieve inte klarade av att se själv när han fotograferade, men som på något sätt överskrider bildens officiella funktion. Helt plötsligt utgår det en fruktansvärd uppmaning från alla de här människorna. Eller hur? Och det är när man blir varse det faktumet att alla de här människorna på omslaget tittar på dig som läser, som jag bestämde mig för att lägga den på omslaget. Mm-hmm. Alltså de här bilderna var det ingen som visste om förrän i slutet på 80-talet, 89 tror jag, eller till och med 1990, när en anhörig till Genevieve lämnade in dem på ett antikvariat i Wien för försäljning. Och fick förmodligen inte särskilt mycket för dem. Men då förstod man att de, vilket unikt material det faktiskt handlade om. Och så ställdes de ut då för första gången på Judiska museet i Frankfurt, bara något år där.
Aha. Tack, ska du ha. Mm.
Tack för det.
Och vi vill säga tack för intervjun.
Ja, det är jag som ska tacka för att ni ville ta er tid att göra detta.
Зуг нишкей мулаз тегезден летстен бэк Хоч кимлен блайне фарштелен бойе дэк Кумен бэт на хун зэр ойзге бэк тэшу Свет апойктан он зэр трот мир сайнен ду Кумен бэт на хун зэр ойзге бэк тэшу Свет апойктан он зэр трот мир сайнен ду Von grünen Palmen, wenn bis weißen Wind und Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Wein. In Wogen fallen sie, das Spritz von unser Blut. Sprotzen wird noch unser Bure, unser Blut. In Wogen fallen sie, das Spritz von unser Blut. Sprotzen wird noch unser Bure, unser Blut. Wird die Morgensonne vergilden auf dem Hain Und der Nächten wird verschwindeln mit dem Feind Nur versammeln wird die Sonne und dem Kajor Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort Nur versammeln wird die Sonne und dem Kajor Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist not a little von a Vogel auf der Frei. Das hat a Volk zwischen Polen durchgewöhnt. Das Lied gesungen mit Naganis in die Hand. Das hat a Volk zwischen Polen durchgewöhnt. Das Lied gesungen mit Naganis in de Hand. Sog nicht keim und was begeist dem letzten Tag. Hoch Himmel und Beine verstellen boje Dag. Kommen wird nach unser Haus gebeckte Schuh. Sveta beugten unser Trott mir seinen Du. Kommen wird nach unser Haus. Gebökte Schuss Svetta pojken unser tråd Wir seien då
Så har vi nogle introduktioner til nogle af de programmer, som finder sted i Mosaisk Trosamfund i den næste periode. Den største af dem er jo nok den anden jødiske kulturfestival, som jo bliver et overflødighedshorn af oplevelser. Og det er jo festivallederen, og det er den repræsentant i Mosaisk Trosamfund, Jakob Sylper, som er ansvarlig for alt dette. Og man kan sige, at det er jo et program, hvor der er noget for enhver smag. Og hvis man har jødisk orientering, kan man jo så læse programmet. Det meste af det er jo både for voksne og børn, men der er mange ting. Og det hele starter jo torsdag den 7. juni, hvor det er i Grand Teatret, Mikkel Bryggersgade 8, man viser filmen In Darkness. Så foregår der noget hver evig eneste dag i den næste periode. Det er så lørdag den 9., hvor man åbner festivalen kl. 13. Og så går det ellers derudad. Der er shabbatfrokost. Der er i den store sal medicinsk etik ved Henrik Goldstein og gæster. Om aftenen er der housewarming med DJ og ungdomsaktiviteter. Og endelig om søndagen, så kommer der en hilsen fra Københavns kultur- og fritidsborgmester. Der er børneaktiviteter. Grillen den tændes og er klar kl. 12. Så er der noget omkring bordfodbold. Det er koret arrangeret. Der er noget stuntman arrangeret, Didi Rand. Og en masse andre ting. Det bliver lidt for omfangsrigt at gå i detaljerne her. Men hvis du har jødisk orientering, kan du læse hele kulturfestivalprogrammet. Ellers kan du rekvirere det ved at kontakte Mosaisk Trosamfund og holde dig ikke tilbage. Der er masser af guf til både øjne og ører. Vi kan da også lige nævne lidt af seniorklubbens program. Og vi kan da fortælle, at der er bankospil torsdag den 10. maj. Og der er også bridge for dem, der har lyst. Og mandag den 14. maj, så er det alle gode gange 3. Nu skal vi altså se dronningens gobeliner. Vi mødes foran Christiansborg Slot kl. 11.30, hvor vi ser repræsentationslokalerne, og kl. 13 skal vi vises rundt i riddersalen med gobelinerne. Og herefter går vi på Kanalcaféen og spiser frokost. Turen koster 50 kroner og dækker indgang, kaffe, te og kage. Frokost samt drikkevarer betaler man selv. Det er nødvendigt at kontakte Miriam for at tilmelde sig, og det gør man på 4061 83 55. Det var 4061 83 55. Vi kan også lige nævne, at torsdag den 17. maj er der jo lukket seniorklubben på grund af Kristi Himmelfarts dag. Mandag den 21. maj kl. 11 så er der en tur til Amalienborg Museet og Rosenborg Museet. Og på Amalienborg Museet skal vi se særudstillingen Hendes Majestæt Dronning Margrethes smukkeste gallakjoler siden 1960'erne. Og på Rosenborg Museet skal vi se særudstillingen Perler, kongelig pragt, moderne design. Frokost spiser man imellem de to museumsbesøg. Turen koster 125 kroner for medlemmer og dækker indgang begge steder samt frokost, drikkevarer, kaffe, te og kage. Også her er det nødvendigt med tilmelding, og det er også ved at kontakte Miriam på 4061 83 55. Det var nogle af højdepunkterne i seniorklubbens arrangement.
Ich hab dich zu viel lieb, ich trug ein Kind ein Kraft. Ich hab dich zu viel lieb, zu sein an ihrem Kass. Ich hab dich zu viel lieb, zu sein an ihr Gorbett. Ich weiß, ich weiß, ich hab dich lieb. Auch dir mein Leben aufgegeben, mein Herz und meine Schuhe. Ich bin krank, nur mein Gedanke. Zu viel lieb, zu sein auf dir vorbei. Na, na. ein idisch im Meidame. Sie so schön, mein idisch im Meidame. Mit dem idisch im Kein. Und Gott, die dich herrle, die zehn wie die Perle, nur idisch im
Så kan vi fortælle lidt om den jødiske filmfestival. Den finder jo sted i dagene fra den 20. til den 23. maj, og det foregår i Cinemateket. Der er jo liv, og der er opfindsomhed, og det er det, der præger den jødiske filmverden netop nu. Det er 8. gang, at man afholder Copenhagen Jewish Filmfestival, og som altid så byder den jo på masser af dybsindige og underholdende filmøjeblikke, debatter, indlæg, gæster. Og så er der receptioner. Blandt programmets mange højdepunkter, der kan man jo nævne Danmarkspremieren på den svenske storfilm Simon and the Oaks. Den satte rekord for flest guldbakke-nomeringer i år. Der er også Danmarkspremiere på 3D-filmatiseringen af den berømte franske tegneserie The Rabbi's Cat, kåret til årets bedste film på animationsfestivalen i Annecy. Så er der snigpremiere på den israelske film Footnote den 21. maj kl. 19 i Palads Bio, sal nummer 9. Den er Oscar-nomineret i 2012. Billetbestillingen til Footnote kan ske hver dag fra kl. 9.30 til 21.30 på telefonnummer 70 13 12 11. Og det gentager jeg lige, 70 13 12 11. Eller på kino.dk. Billetprisen er 75 kroner. Og i forbindelse med filmen afholdes der en reception kl. 18.30 i Paladsets galleri på første sal. Alle er velkomne. Så er der et særligt kærligt udvalgt program med kortfilm. Man kan blandt andet se portrættet af den vilde New Yorker Mordechai Richler. Alle film, undtagen The Footnote, vises i Cinemateket, så køb eller reserver dine billetter allerede nu. Man kan finde links på, man kan finde det på internettet, og man kan ringe til Mosaisk Trosamfund, og man kan i det hele taget også gå i Cinemateket og ringe til Cinemateket. Telefonnummer til Cinemateket er 33 74 34 12, og det gentager jeg lige, 33 74 34 12. Man kan også skrive til dem, cinemateket@dfi.dk. Der er noget med, at alle reserverede billetter ligger til afhentning i Cinemateket frem til den 15. maj. Derefter frigives de. Det vil sige, at hvis du har bestilt billetter, så husk at hente dem senest 15. maj, ellers bliver de solgt til anden side. Man kan følge med på hjemmesiden på www.cinemateket.dk og via deres Facebook-gruppe Modern Jewish Cinema. Og vi kan da lige se, om vi kan sakse lidt i programmet her. Det kan du også selv gøre ved at gå ind på internettet. Der er rigtig mange, mange gode ting. Så hold dig ikke tilbage, hvis du vil opleve jødisk film. Så er det nu, det sker. Ja, det var så slut på aftens program, denne mandag aften. Vi håber, du synes, det var værd at lytte til og lukke op for Radio Shalom en anden god gang. I teknikken i aften sad Bjørn Bikov. Tak for i aften, og have en god fortsat aften. Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12 og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Du kan ringe til os. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk. Så har vi nogle introduktioner til nogle af de programmer, som finder sted i Mosaisk Trosamfund i den næste periode. Den største af dem er jo nok den anden jødiske kulturfestival, som jo bliver et overflødighedshorn af oplevelser. Og det er jo festivallederen, og det er den repræsentant i Mosaisk Trosamfund, Jakob Sylper, som er ansvarlig for alt dette. Og man kan sige, at det er et program, hvor der er noget for enhver smag. Og hvis man har jødisk orientering, kan man jo så læse programmet. Det meste af det er jo både for voksne og børn, men der er mange ting. Og det hele starter jo torsdag den 7. juni, hvor det er i Grand Teatret, Mikkel Bryggersgade 8, man viser filmen In Darkness. Så foregår der noget hver evig eneste dag i den næste periode. Det er så lørdag den 9. hvor man åbner festivalen kl. 13. Og så går det ellers derudad. Der er shabbatfrokost. Der er i den store sal medicinsk etik ved Henrik Goldstein og gæster. Om aftenen er der housewarming med DJ og ungdomsaktiviteter. Og endelig om søndagen, så kommer der en hilsen fra Københavns kultur- og fritidsborgmester. Der er børneaktiviteter. Grillen den tændes og er klar kl. 12. Så er der noget omkring bordfodbold. Det er kor, der arrangerer. Der er noget stuntman arrangeret, Didi Rand. Og en masse andre ting. Det bliver lidt for omfangsrigt at gå i detaljerne her, men hvis du har jødisk orientering, kan du læse hele kulturfestivalprogrammet. Ellers kan du rekvirere det ved at kontakte Mosaisk Trosamfund og holde dig ikke tilbage. Der er masser af guf til både øjne og ører. Vi kan da også lige nævne lidt af seniorklubbens program. Og vi kan da fortælle, at der er bankospil torsdag den 10. maj. Og der er også bridge for dem, der har lyst. Og mandag den 14. maj, så er det alle gode gange 3. Nu skal vi altså se dronningens gobeliner. Vi mødes foran Christiansborg Slot kl. 11.30, hvor vi ser repræsentationslokalerne. Og kl. 13 skal vi vises rundt i riddersalen med gobelinerne. Og herefter går vi på Kanalcaféen og spiser frokost. Turen koster 50 kroner og dækker indgang, kaffe, te og kage. Frokost samt drikkevarer betaler man selv. Det er nødvendigt at kontakte Miriam for at tilmelde sig, og det gør man på 4061-8355. Det var 4061-8355. Jeg kan også lige nævne, at torsdag den 17. maj er der jo lukket seniorklubben på grund af Kristi Himmelfarts dag. Mandag den 21. maj kl. 11, så er der en tur til Amalienborg Museet og Rosenborg Museet. Og på Amalienborg Museet skal vi se særudstillingen Hendes Majestæt Dronning Margrethes smukkeste gallakjoler siden 1960'erne. Og på Rosenborg Museet skal vi se særudstillingen Perler, Kongelig Pragt, Moderne Design. Frokost spiser man imellem de to museumsbesøg. Turen koster 125 kroner for medlemmer og dækker indgang begge steder samt frokost, drikkevarer, kaffe, te og kage. Også her er det nødvendigt med tilmelding, og det er også ved at kontakte Miriam på 4061-8355. Det var nogen.